Du lyssnar på Dödlig konspiration av J.D. Robb, Nora Roberts, i översättning av Ida Engman, uppläst av mig, Anna Harling. Prolog. Jag har makten i mina händer. Makten att hela eller förgöra, att ge liv eller orsaka död. Jag värdar denna gåva och jag har förfinat den med tiden till en konst lika storslagen och fantastisk som en tavla på Louvren. Jag är konst. Jag är vetenskap. På alla sätt som betyder något är jag Gud. Gud måste vara skoningslös och se saker ur ett större perspektiv. Gud studerar sina skapelser och väljer ut. De bästa ur hans skapelse måste omhuldas, beskyddas och bevaras. Storhet belönar perfektion. Men även de bristfälliga har ett syfte. En vis Gud experimenterar, gör övervägningar, använder sig av det han har och får under att ske. Visst, ofta utan att visa nåd och ofta med en våldsamhet som vanliga människor fördömer. Vi som har makt får inte låta oss distraheras av vanliga människors fördömanden, av obetydliga människors triviala och patetiska lagar. De är blinda och styrs av rädsla. Rädsla för smärta. Rädsla för döden. De är för begränsade för att förstå att döden kan erövras. Jag är nära att göra det. Om mitt arbete upptäcktes skulle de med sina dåraktiga lagar och attityder fördöma mig. När mitt arbete är slutfört kommer de att tillbe mig. Kapitel 1. För en del var döden inte fienden. Livet var en mycket mer skoningslös motståndare. För de spöken som svävade genom natten likt skuggor, pundarna med sina blekrosa ögon och kemikaliemissbrukarna med sina darrande händer, handlade livet bara om färden från den ena asylen till nästa. Och allt däremellan var bara elände. Även när de var höga led de allt som oftast av smärta och förtvivlan, och ibland även förskräckelse. För de fattiga och förskjutna, som spyddes upp på New York Citys gator i den iskalla gryningen 2059, var smärtan, förtvivlan och förskräckelsen ständiga följeslagare. För de mentalt och fysiskt svaga, som föll genom samhällets stolar, var staden bara en annan slags fängelse. Det fanns sociala program, naturligtvis. Det var trots allt en upplyst tid. Det var åtminstone vad politikerna påstod. Och liberalerna krävde nya härbärgen, skolor, sjukhus och utbildnings- och rehabiliteringscenter utan att ha någon egentlig plan för hur man skulle betala för sådana program. Det konservativa partiet skar glatt i budgeterna till de program som redan existerade och höll ståndaktiga tal om livskvalitet och familj. Men det förekom fortfarande härbärgen för de som kvalificerade sig och inte hade något emot välgörenhetens klibbiga utsträckta händer. Utbildnings- och assistansprogram erbjöds de som orkade med all byråkrati och kunde ta sig förbi alla paragrafryttare utan att bli galna längs vägen. Och precis som vanligt fanns det barn som gick hungriga, kvinnor som sålde sina kroppar och män som dödade för en handfull kredit.